vecka.
Den 14 december 1997 om EU.
Igår kväll så var det ju klang och jubelföreställning i Luxemburg när EU:s stats- och regeringschefer tog det historiska beslutet om att utöka EU med ytterligare 11 länder. Men fler EU-medlemmar betyder också fler problem, inte minst därför att skillnaden är så stora mellan dagens EU-länder och de nya, fattigare medlemsländerna i öst. De stora problemen skjuter regeringscheferna framför sig.
Känslorna flödade över när EUs regeringschefer igår meddelade beslutet att inte mindre än 11 nya medlemsländer ska tas in i Europeiska unionen.
Det är en historisk stadium i den nya geschichte unseres Kontinents med der Einleitung der Erweiterung Richtung Mittel- und Osteuropa ist ein ganz entscheidendes Ereignis auf den Weg gebracht worden.
Men redan innan förhandlingarna satt igång så tonade problemen upp sig. För igår så undvek regeringscheferna att ta ställning till ett förslag att göra jordbruket billigare.
Det är en så pass stor och komplicerad fråga så att jag tror att det hade försinkat processen om man hade inte kunnat ta det här historiska beslutet som man nu har tagit om att faktiskt genomföra östutvidgning.
Vad hade man behövt göra?
Det är ett process som kräver oerhört mycket längre tid för att gå igenom det här för att få, eftersom det är så stora pengar, så mycket teknik som är involverad i jordbrukspolitiken genom regleringssystem.
Är det det som är skälet till att man skjuter det framför sig?
Ja, det är definitivt så.
För redan idag slukar jordbruken hälften av EUs budget, hela 400 miljarder kronor. Och ska man ge bönderna i Polen och de andra öststatsländerna samma villkor, ja då räcker budgeten inte till. Och därför finns ett förslag att ge lägre ersättning till bönderna i Östeuropa under en lång övergångsperiod.
Under den perioden innan man på samma villkor som är det idag, delar, ja.
Kommer man att acceptera det, tror du, i Östeuropa?
Det beror lite grann på vad det här med AB-lag kommer att innebära för någonting och vilka tidsperspektiv som man ser framför sig när man har likvärdiga villkor.
Men på sikt finns bara en lösning. Det är att skära ner på stödet till allt jordbruk inom EU.
Det pågår ju en process om att förändra EUs jordbrukspolitik som man har tagit väldigt små steg i hittills som jag ser det. Men som ändå möter stora protester från många av EUs jordbruksminister. Så att visst, det är en lång väg att vandra.
Och så fort man försöker göra någonting så åker de franska bönderna ut på motorvägarna och stänger trafiken.
Ja, och det är inte bara franska bönder. Även italienska bönder är ute och protesterar på vägarna när det gäller mjölkkvot och annat. Så att det är en svår politisk process.
De här scenerna lär bli vardagsmat i framtiden. Arga bönder som visar sitt missnöje med sina EU-politiker.
Reporter var också Birger Johansson.
December 1997.
Nu till Afrika och Kongo-Kinshasa där Laurent Kabilas nya regim idag kräver att FN utreder massakern i Rwanda. Detta samtidigt som Kabila mycket motvilligt gått med på att FN utreder förhållandena i hans eget land. För frågan är hur det står till med demokratin och de mänskliga rättigheterna i Kongo. Trots att Kabila lovat yttrandefrihet så har han till exempel förbjudit utländska radionyheter i landet.
Det finns de som beskriver Kabilas 5 månader gamla regim som utan riktning. Men när det gäller att kontrollera det skrivna ordet har de redan presenterat en förtryckande policy.
It seems that Kabila himself wants a strong power. And as you can imagine, those who want a strong power, they don't really tolerate freedom of press.
Journalister har fängslats och pressfriheten har inskränkts sedan Kabila kom till Kinshasa i maj. De som vågar tala öppet riskerar att förlora sin frihet. Som så många andra i för detta säger trodde journalister att namnbytet till den demokratiska republiken Kongo också skulle betyda en ny frihet. Men de nya makthavarna har visat lite tolerans. När en tidning varnade att Kabila hade planer på att forma sin egen vaktstyrka kom reaktionen omedelbart.
Nous avons estimé qu'étant donné les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre dans ce pays pour le moment que cela nous renvoyait un peu à la situation antérieure que nous avons connue avec l'ancien chef de l'État, le maréchal Mobutu. avec sa terrible division spéciale présidentielle. Alors c'est comme ça que nous avons tenu à alerter la population contre les risques, non seulement la population mais aussi le pouvoir, contre les risques d'une telle dérive.
Le falsk redaktör har suttit fängslad sedan september för det han skrev. Presskåren har försökt skicka brev till Kabila för att skapa en dialog. De har också försökt hålla demonstrationer, men inget har hittills hjälpt.
Ils l'ont amené, ils se sont retrouvés finalement au centre national, plutôt au Conseil national de sécurité. Là, il a été maltraité avant d'être interrogé.
The new authority, they think that the good press is the one who used to write nice stories about the authorities, not criticize the authority.
Men det finns mycket att kritisera. Alla oppositionspartier har förbjudits och parlamentet är stängt. De krafter i samhället som kämpade för demokrati under Mobutus sista år har inte inkluderats i Kabilas regim. En regim som för tillfället tror att de kan överleva på det faktum att de störtat en hatad diktator.
We started by Mobutu, I mean, who was really a dictator. And Kabila is saying he is not a dictator, but by what he's doing, he's not far from a dictator.
Donc que l'éditeur soit là, qu'il ne soit pas là, bon, qu'on nous brime, qu'on nous réprime, il n'y a pas de différence, nous allons continuer.
Den 14 december 1997, svensk sjöfart.
Imorgon inleds löneförhandlingar inom svensk sjöfart i ett kritiskt läge. Många maskinbefäl har redan lämnat sina jobb. Sjömansskatten försvinner nästa år och utan befäl kan redarna tvingas flagga ut eller lägga upp fartygen.
När riksdagen i veckan avskaffade sjömansskatten och ersatte den med system som medger olika skatteavdrag finns det svenskt befäl ombord som kan förlora upp mot 2500 kronor i månaden. Och det här finns naturligtvis med i bilden när nu redarna ska börja förhandla med fartygsbefäl och maskinbefäl. Och redan har maskinbefäl på tankfartyg från exempelvis Donsö i Göteborgs södra skärgård sagt upp sig och tagit anställning i bland annat Norge med högre lön.
Det är ont om befäl, så vi riskerar alltså att fartyg i värsta fall kan bli stillaliggande. Och det är en situation som vi inte kan acceptera.
Och det här sker i ett känsligt läge när enstaka rederier redan flaggat ut till Norge. En statlig utredning gör en genomgång av stödet till den svenska sjöfarten. Och redarna och de sjöfackliga organisationerna skrivit ihop sig om en överenskommelse som kan ge lägre bemanningskostnader. Och så efter beslutet om sjömansskatten, förhandlingar med konflikthot. Och så kämpar färjeredare och sjöfolket för att få behålla taxfri efter den 1 juli 1999. Med demonstrationer i Bryssel och lobbyverksamhet där i potten inte bara ligger billigare sprit och cigaretter. Utan framförallt dyrare fraktkostnader för svensk industri. När färjerederierna inte orkar med att upprätthålla alla linjer och avgångar om taxfri skulle försvinna. Svensk sjöfart står inför några avgörande månader.
Den 15 december 1997, Sydkorea.
I Sydkorea syns ingen ljusning i den ekonomiska krisen. Många talar nu öppet om att landet kan tvingas ställa in sina betalningar och därigenom orsaka ny ekonomisk oro i hela världen.
Idag på morgonen har Sydkoreas riksbank gripit in med stödköp för att förhindra att valutakursen rasar ännu mer. Men det är räddningsinsatser ur en nästan helt tömd kassa. Sydkorea har stora utlandslån som måste betalas inom de närmaste veckorna och landet har ingenting att betala med. Sent i fredags begärde Sydkorea att få en delbetalning av det stöd som USA har utlovat som en del i ett räddningspaket. Men USA sa nej. Räddningspaketet på över 400 miljarder kronor ska bli det största som internationella valutafonden någonsin organiserat. Villkoren för lånet är hårda och förödmjukande och har redan mötts av våldsamma demonstrationer i Sydkorea. USA sätter helt enkelt tumskruvar på Sydkorea. Det blir inga pengar för en åtstramningsprogrammet är igång, svarade det amerikanska finansdepartementet när sydkoreanerna bad om hjälp. På finansmarknaden i Sydkorea talar man nu öppet om att Sydkorea helt enkelt måste ställa in betalningarna. Det kallas för att införa ett moratorium. Det skulle innebära ännu ett dråpslag mot Sydkoreas redan haltande exportindustri. Ekonomer och bankmän som jag talat med i andra länder i Asien säger att risken är uppenbar och att det i sin tur riskerar att dra igång ännu en kedjereaktion i Asien och vidare ut i övriga världen. I Malaysias huvudstad Kuala Lumpur sitter just nu Asiens ledare i sitt hittills största toppmöte. Den ekonomiska krisen överskuggar allt kring förhandlingsborden. De diskuterar någon form av gemensamt uttalande. Men det är inte så lätt att åstadkomma eftersom det redan har visat sig att ledarna har helt olika åsikter om hur krisen ska lösas. En del vill ha friare marknader, andra vill ha mer regleringar. Staffan Sonning, Singapore.
Den 16 december 1997, Sydafrika.
Så går vi utrikes. Sydafrikas regerande ANC-parti inledde idag sin kongress. Nelson Mandela slutar som partiets ordförande och hans sista tal på den posten blev en skarp attack mot vita som vägrar att släppa ifrån sig sina privilegier.
Idag började Nelson Mandela att avveckla sin politiska karriär. Han sitter visserligen kvar som president i 1999, men posten som partiledare för ANC lämnar han nu över till sin vice, Thabo Mbeki, som redan har tagit över en del plikter. Omkring 3000 delegater hade samlats för att vara med om maktskiftet. Mandela höll ett mycket långt tal, över 50 sidor, och det formade sig bland annat till en attack mot vita, men för en större enhet mellan svarta. För första gången på en ANC-kongress deltog en delegation från det Zulu-nationalistiska Inkatha-partiet och Mandela talade varmt om dess ledare.
And I'd like you, Lionel, to convey our indebtedness to your leader, to my leader, Chef Mangosuthu Buthelezi.
Kriget mellan ANC och Inkatha hör till det förflutna. Nu är det svart enighet och fler svarta röster till ANC som ska föra landet framåt. De hårda tongångarna reserverade alltså Mandela för de vita som motsätter sig förändringarna i landet och inte vill släppa sina privilegier. Den delen av talet kan också ses som en spark tillbaka mot de vitas regim, som först höll honom inspärrad i fängelse i 27 år, varav 18 på den ökända fängelsen Robben Island. Hela hans ungdom gick förlorad där. Men sen kom ju revanschen som blev desto större när han väl släpptes fri. Han blev landets första svarte president 94. Ett Nobels fredspris kan han också räkna in bland de otaliga hedersbetygelser som han har fått motta från hela världen. Det är en åldrad Mandela som nu vid 79 års ålder lägger av med politiken. Sydafrika står fortfarande inför oerhört svåra problem. Hans exfru Winnie är ett av dem, fastän hon just idag fick en rejäl kram. Men problemen är det inte Mandela som kommer att ta hand om framöver.
Många unga i Sydafrika misstror såväl president Mandela som den nya ledaren Thabo Mbeki. Det rapporterar vår utsända.
Svelatini och hans kamrater har tagit på sig sina uniformer igen. Winnie Mandelas lov sjöng de varje dag under sanningskommissionens förhör. För henne skulle de kunna göra vad som helst.
If we can find a leader who is close to the people, just like Winnie Mandela.
Han är 24 år och utbildad gerillasoldat. Sedan han kom tillbaka från exil i Tanzania 1994 har han och tiotusentals andra så kallade frihetskämpar gått arbetslösa.
We were taught many things, military. But after that, you see, we are dumb like that. We are tired of the ANC because they have promised us houses, jobs, all the things, but you see, nothing has happened.
De unga männen är frustrerade. De tycker att Nelson Mandela och ANC:s kommande ledare Thabo Mbeki har glömt bort gräsrötterna och vad de gjorde för att befria Sydafrika. I sin ilska har en del av dem blivit kriminella.
Many MKK leaders do have guns. You can take your gun and rob someone because in a guerrilla warfare they always tell you that you must survive anywhere.
Deras ord och handlingar är ofta extrema, men de är inte ensamma i sin klagan över ANC:s regim. Trots att både vatten och elektricitet nu finns i många förstäder är det stora problemet fortsatt bristen på arbetstillfällen. Minst 30% har ingen formell inkomst.
I think it's lack of communication. They do things without... They must ask us.
The communication is there, but it's not enough. Because... We want maybe one of our leaders on top. They must just come always on the ground here.
Det är bara 16 månader kvar till nästa val. Thabo Mbeki, en teknokrat utan kontakt med gräsrötterna, anses inte kunna locka tillbaks väljare. Enbart med kännbara förbättringar kan partiet hoppas på samma stöd som vid valet 94.
You see, we're calling him an intellectual. If there was a strong opposition party, people would have left, you see, for that opposition party. This is our emblem.
Svelatino och hans kamrater samlas nästan varje dag i ett litet bakrum de kallar Röda torget. Winnie Mandela har en hedersplats på deras emblem. Kampen är inte över än, säger han. Problemet för ANC:s ledarskap är att Svelatino och hans gelikar inte längre tar order från dem.
December 1997. Moskva.
Och för väderprognosen ska vi rapportera från Moskva där ett 95 år gammalt köldrekord bröts natten till idag. Temperaturen i den ryska huvudstaden och dess omgivningar sjönk till minus 38 grader. Flera dödsoffer rapporteras till följd av kölden och ett 70-tal personer med förfrysningsskador fördes till sjukhus.
För att hålla kylan i schack eldar Moskvaborna vilt med extra element och gasspisar med bränder som följd. Enligt brandkåren slogs ett obehagligt rekord idag med 300 bränder under bara drygt ett dygn. Den stränga decemberkylan får även de mest luttrade Moskvabor att klaga högljutt, som om det inte vore nog med ekonomiska umbäranden och sjuk president. Det senaste dygnet har kvicksilvret i termometern pendlat mellan 25 och 34 grader här i Moskvaområdet. Och för att göra livet än hårdare har bitande arktiska vindar dragit genom staden. Lövtunna tvåglasfönster från sovjettiden skyddar dåligt. Moskvas gator kantas av bilar som gett upp, skolor har stängt och många vägrar att gå till arbetsplatserna även idag. Men mitt i den köldslagna ryska huvudstaden har isskulptörer tagit tillvara på den tidiga kylan. Mästerverk skapas med enkla medel och skulpturerna lär hålla länge. För meteorologerna förespår mycket kall vinter här i Moskva och några fasar för att rekordet från januari 1940 överträffas. Då var det 42 grader kallt.
Nu ska vi se då hur det blir här hemma när det gäller vädret. I morgon bitti är det allmänt minusgrader i södra Sverige och milt och blåsigt i norra Sverige med tidvis regn i Lapplandsfjällen. Under dagen får större delen av landet växlande molnighet och uppehåll. Det blir minusgrader i södra Sverige och omkring noll eller några plusgrader i norra Sverige.
Han fifflade och han bågade på alla sätt och vis. Men han friades i en domstol. Och någon ny rättegång det blir det inte. Den 17 december 1997. Landshövdingen Sigvard Marjasin.
Det blir ingen ny rättegång mot Örebros före landshövding Sigvard Marjasin. Åklagaren Peter Herting har nämligen bestämt sig för att inte överklaga tingsrättens friande dom.
Man gör ju alltså den bedömningen ungefär som när man tar ställning till om åtal ska väckas. Man väcker åtal och man förväntar sig en fällande dom och man överklagar om man en friande dom om man förväntar sig att den kommer att ändras. Så jag ser alltså hinder ser tillräckligt många svårigheter på väg till en ändring för att det ska finnas anledning att överklaga.
Maria Sim var ju åtalad för trolöshet mot huvudman, bedrägeri och undertryckande av urkund. Har du ändrat uppfattningen om de här åtalen?
Ja, alltså jag anser ju fortfarande att åtalsbeslutet var riktigt. Utifrån den förundersökning som fanns så förelåg det så starka misstankar att åtal skulle väckas. Och sen kan man ju då konstatera efter en muntlig förhandling och den dom som har fallit att situationen kanske ser lite annorlunda ut, eller i vart fall att det är svårt att få en ändring i nästa instans.
December 1997. Bosnien, Serbien, Kroatien med mera.
I Bosnien har den internationella fredssamordnaren Carlos Westendorp trots protester beslutat införa en lag om medborgarskap för hela Bosnien. Frågan har nötts i månader mellan muslimer, kroater och serber utan lösning. Men Westendorps nya maktmedel gör att han nu kan fatta beslutet på egen hand.
Bara några dagar efter att Carlos Westendorp fått sina nya befogenheter att köra över parterna i Bosnien när de är oense, så kom dessa till användning. Lagarna om medborgarskap, pass och gemensam flagga har manglats fram och tillbaka ända sedan fredsprocessen inleddes utan resultat. Igår kväll gick tidsfristen ut. Parlamentet hade då lyckats komma överens om ett gemensamt pass för serber, kroater och muslimer. Lagen om medborgarskap stoppades däremot av muslimerna. De vill inte att kroater och serber ska ha rätt till dubbelt medborgarskap, både i Bosnien respektive i Kroatien och Jugoslavien. Och vill därför inte godkänna den nya lagen innan denna fråga också är löst. Carlos Westendorp utnyttjade då sin nytillkomna makt och beslutade på egen hand. Lagen om medborgarskap träder i kraft den 1 januari och kommer att gälla tills det bosniska parlamentet har antagit den. Det var vid förra veckans möte om Bosnien som den internationella styrgruppen beslutade att ge Carlos Westendorp större befogenheter, eftersom det har tagit orimligt lång tid för parterna att kunna enas i viktiga frågor. Hur kroater, muslimer och serber kommer att reagera när det står klart för dem att det inte längre går att förhala beslut återstår att se. Medborgarskapslagen är i sig inte så kontroversiell, men om några dagar ska ett annat och mycket svårare beslut fattas. Nämligen det om en gemensam valuta. Det motsätter sig både kroater och serber, eftersom de då förlorar en stor del av kontrollen i sina områden. Idag är betalningsmedlet i de kroatiska delarna av Bosnien kuna, Kroatiens valuta. Och stödpengar kommer hela tiden därifrån. I Republika Srpska är det jugoslaviska dinarer, medan det i de muslimska delarna av Bosnien är tyska mark. Ett beslut i den frågan av fredssamordnaren kan säkert leda till starka reaktioner. Kristina Gustafsson, Wien.
December 1997. Hon slåss från skrivbordet mot MC-ligornas våld.
God kväll. Folkpartisten Siv Persson, känd som en högröstad kämpe mot kriminella MC-gäng, har utsatts för ett attentatsförsök. I helgen lossade någon muttrarna till ett av hjulen på hennes bil. Och i samband med det har också hot riktats mot Siv Persson, erfar rapport.
Siv Persson är idag skakad efter attentatsförsöket mot henne i söndags.
Ja, det här har ju gjort att jag har tappat tempo. Ja, det är, jag har tagit illa vid mig av det här, det måste jag erkänna.
Det var när Siv Persson hade sin bil parkerad i ett parkeringshus i Helsingborg som någon lossade muttrarna till ett av hjulen. Men det hela upptäcktes redan nästa dag när hon besiktigade bilen. Och det var tur, om ett hjul lossnar i hög fart kan en allvarlig olycka inträffa.
Men ingen ska tro att jag för den skull ska sluta alltså. Utan jag kommer att fortsätta, och detta gör mig bara ännu mer övertygad i att jag ska fortsätta med det jag håller på med. Men jag är naturligtvis medveten om att det jag gör innebär ju att jag inte bara har vänner utan jag har också fiender och på flera håll har jag fiender.
Siv Persson har gjort sig känd som en av de hårdaste kritikerna till de kriminella MC-gängen. Något som lett till att hon hotats till livet flera gånger. Och enligt vad rapport EFA har hon också hotats i samband med attentatsförsöket i söndags.
Jag misstänker ingen, för det kan man inte göra i det här läget. Utan det enda man kan konstatera är att det har hänt, jag har kontaktat Säpo och vi har gjort polisanmälan. Så får vi se vad det gör.
Men sätter du inte det i samband med de här hoten du har utsatts för?
Jag vill inte uttala mig om det, va? Vem som har gjort det. För att det är fel att göra det, va? Att peka ut någon. Utan det är bara, jag vill bara uttala mig att konstatera och det, att det har hänt. Och jag tycker det är väldigt olustigt, det tycker jag.
Polisen har inga konkreta spår efter förövarna av attentatsförsöket.
December 1997. Sverige håller på att byta av sig svansen.
Med 208 röster mot 110 antog riksdagen idag en lag som ger regeringen rätt att stänga kärnkraftverk. Och därmed så kan regeringen stänga en reaktor i Barsebäck i sommar så som man har lovat. Moderater, folkpartister och kristdemokrater röstade emot i riksdagen och ansåg att regeringens förslag var slarvigt förberett. Förslaget strider mot grundlagen och EG-rättens skydd för äganderätten. Regeringen ger inte heller besked om kostnaderna, menade kritikerna. Kortare värnpliktsutbildning och både flygplan och fartyg i malpåse. Ja, det är några av åtgärderna som måste till för att lösa försvarets ekonomiska kris. Idag informerade försvarsministern riksdagen om sparåtgärderna, men han fick mycket kritik för att beskeden inte kommit tidigare.
Detta är skandal, kort och gott. Jag kan inte understryka att jag är indignerad, men jag är också arg om mitt utskotts vägnar och denna riksdags vägnar över att detta överhuvudtaget kan förekomma.
Jag är också bedrövad över den utveckling som har varit under flera veckor i höst.
Det Sveriges försvar är skadelidande. Försvarsministern har sänkt sitt förtroendekapital. Vad värre är att också vi riksdagspolitiker har sänkt vårt tack vare hans agerande.
Men försvarsministern tycker att han agerat ansvarsfullt och att det nu kan fattas bättre beslut om framtiden.
Så att det behövs då ett och annat svart hål kanske varje år för att försvaret ska bli bättre?
Nej, jag har verkligen inte önskat det här. Men man kan ju också se på en kris, en så här sak, som någonting som man också tar tag i och gör som en möjlighet. Och så har jag resonerat.
De sparåtgärder försvarsministern föreslår innebär bland annat försök med kortare värnpliktsutbildning så att fler ungdomar får chansen att göra lumpen.
Jag anser att det är ingen bra utveckling för Sveriges långsiktiga försvarsförmåga både i militära och civila hänseenden. Därför så är det angeläget att egentligen se till att fler får en erfarenhet, en kunskap, en förmåga att kunna uppträda och verka i mycket, mycket besvärliga situationer.
En del förband kan komma att läggas i malpåse och vissa ska ha färre värnpliktiga och färre men bättre utbildade officerare. Men några nya förbandsnedläggningar blir det inte, det lovar samarbetspartnern Centern.
December 1997, Bosnien.
Två bosnienkroater, Vladko Kopreskic och Anto Foruncia, greps i natt av SFOR-trupper i Bosnien. De båda har nu förts till krigsförbrytartribunalen i Haag.
Den muslimska byn Ahmići härjades av bosnienkroater i april 1993. 103 människor dödades. Vladko Kopreskic tros ha varit med.
His indictment for alleged crimes committed in 1993 in Ahmići, in Vitez and eight other villages in the Lashio Valley. Specifically, he's also indicted for the shooting and killing of a Muslim family in that area.
Även Antoforunja misstänks ha dödat oskyldiga civila i de muslimska byarna. Och i natt greps de två av den NATO-ledda SFOR-styrkan. Idag har de förts till krigsförbrytartribunalen i Haag. Omvärlden välkomnade gripandet. Och samtidigt meddelade USAs president Bill Clinton att USA kommer att fortsätta delta i arbetet i NATO-styrkan i Bosnien.
Therefore, I have instructed our representative to NATO to inform our allies that in principle the United States will take part in a security presence in Bosnia when S4 withdraws this summer.
Den 20 december 1997. Gisslandrama vid ambassaden i Moskva.
Klockan är 8 och här är Ekot. Det gisslandrama som igår kväll utspelade sig utanför den svenska ambassaden i Moskva är över. Den svenska diplomat som tog som gisslan släpptes efter några timmar. Den ryska säkerhetsofficer som ersatte den svenska diplomaten som gisslan har avlidit av de skador han fick när elitstyrkan försökte frita honom. Dödsfallet bekräftas av chefen för säkerhetstjänsten i Ryssland. Säkerhetsofficeren var den första som förde förhandlingar om det med den 28-årige kidnapparen här i Moskva.
Större delen av kapardramat utspelades mitt framför huvudingången till svenska ambassaden i handelsrådet Jan-Olof Nyströms bil. Ungefär kvart över 9 svensk tid frisläpptes Nyström och ersattes med en eller två ryska polismän. Uppgifterna går isär hur många de var. Strax efter klockan 11 upplöstes dramat genom att kaparen sköts ihjäl av de ryska antiterroriststyrkorna Alfa-kommandot. En polisman som hade ingått i gisslan skadades vid skottlossningen. Gisslandramat började tidigare på kvällen när den svenska diplomaten var på väg hem från sitt arbete. Inte långt från ambassaden stoppades han av en pistolbeväpnad 28-årig man som tvingade sig in i bilen och gav order om att återvända till ambassaden. Där krävde han 3 miljoner dollar i lösen och fri lejd ur landet som villkor för att släppa Jan-Olof Nyström. Ambassaden avspärrades och omringades av ett stort polisuppbåd. Vid de förhandlingar som sen vidtog gick kaparen med på att frige Jan-Olof Nyström som undkom oskadd. Kort därefter blev alltså kaparen själv dödad. Sten Sjöström, Moskva.
Den 21 december 1997. Årets man i USA.
Och i USA är det dags för den årliga utmärkelsen Årets man av den ansedda tidskriften Time. Under mer än 70 år har Time utsett årets mest betydelsefulla man. Ur högen kan plockas Charles Lindbergh, Hitler och Ayatollah Khomeini. Och Årets man är en hyllning till informationstekniken.
Årets man är högteknologiföretaget Intel-skapare, vetenskapsmannen Andrew Grove. Grove har en fascinerande och gripande bakgrund. Född 1936 i Budapest, svårt hörselskadad efter scharlakansfeber, flykting undan Hitlers förintelsen till USA. Han har övervunnit prostatacancer och är nu, efter en vetenskaplig industriell karriär, god för 2,5 miljarder kronor. Hans Intel tillverkar mikroprocessorerna till 90% av all världens IBM-kompatibla datorer och är det som 1997 haft störst betydelse enligt Time och är samma fenomen som varit decenniets största händelse, den nya ekonomins tillväxt tack vare styrkan i mikrochippen. 1990 stod högteknologin för 10% av Amerikas tillväxt, nu står den för 30%. Staffan Heimersson, Washington.
Mer detaljer från gisslandramat utanför svenska ambassaden i Moskva.
Chefsförhandlaren, överste Saveljev, går mot bilen. 28-åringen går med på att han tar Nyströms plats. Saveljev hålls fast med en snara runt halsen. Nyström lämnar bilen.
Jag tänkte det kändes
befriande och stadigt och samtidigt då en djup oro över honom som tog min plats. Självklart.
Plötsligt får den 53-årige Savelja för hjärtinfarkt. En läkare rusar till. Men så händer något oväntat. Här ser vi hur 28-åringen hjälper till att bära ut översten. Antiterroriststyrkan anfaller, 28-åringen dödas, Saveljev skottskadas, troligen skjuten av sina egna. Saveljev avlider på sjukhuset.
Den ryska antiterroriststyrkans agerande under kidnappardramat förvånar svenska experter. Normalt byts inte gisslan ut vid kidnapparsituationer. Utrikesdepartementet ska nu utreda händelsen och se över säkerhetsrutinerna vid ambassaden i Moskva.
De senaste åren har flera kidnappningssituationer världen över slutat i blodsutgjutelse. Den våldsamma fritagningen av gisslan på Japans ambassad i Lima i våras och flygkapningen i Marseille 1994 är några exempel på hur antiterroriststyrkors insatser lett till kidnappares död. Och igår hände det alltså igen, men i ett avseende är den ryska antiterroriststyrkan Alfas agerande igår kväll ovanlig, att de bytte ut gisslan.
Generellt kan man säga att det inte är önskvärt att byta gisslan, om man ska kalla det för det. Därför det kan ha byggts upp någon slags relation mellan gisslan och gärningsmannen som kan vara positiv. Och att då byta gisslan är traditionellt sett ingen bra idé. I det här fallet så ansåg säkert ryssarna att man hade skäl att byta. Det är ju inte önskvärt i något land att ha en gisslan ifrån ett annat land. Och därför var det säkert en bra idé just i det här fallet att byta ut en, om man får säga så, en värdefull gisslan internationellt sett mot en inhemsk gisslan då som man kanske har lättare att hantera.
Bertil Olofsson leder, förutom polisens nationella insatsstyrka, också den grupp inom polisen som förhandlar med eventuella kidnappare.
Det är helt naturligt att gärningsmannen här är oerhört uppskruvad inledningsvis och fortsättningsvis också sannolikt. Men det gäller att försöka lugna ner situationen, bygga upp ett förtroende och påverka gärningsmannen till ett alternativt sätt att lösa situationen.
Men trots de vedertagna sätten att hantera kidnapparsituationer på så slutade dramat i Ryssland alltså så här.
Och det är naturligtvis väldigt svårt att i en sån här pressad situation fatta beslut om hur man ska gå vidare. Och det är också svårt för oss att bedöma om den ryska polisens beslut var den enda utvägen.
Jag tror spontant att om det här hade hänt i Sverige så hade vi nog fortsatt förhandla längre än vad man gjorde i Ryssland.
December 1997. Skifte i Sydafrika.
I Mafikeng i Sydafrika avslutade det styrande partiet ANC sin kongress idag. En kongress som blev en enda stor hyllning till den avgående ordföranden i ANC, Nelson Mandela. Nu tar en ny generation över partiet. Mandela avgår som ANCs ordförande och lämnar över till Thabo Mbeki som fostrats av Mandela för att så småningom också efterträda honom på presidentposten.
Nästan alltid vid Mandelas sida. Redan då ANC tog över makten 1994 stod det klart att Nelson Mandela utsett Thabo Mbeki till sin kronprins. Idag är den universitetsutbildade ekonomen 55 år. Och även om han inte anses vara folkets man formulerar han lätt de frågor som kommer att avgöra Sydafrikas framtid.
The biggest challenge lies in the area of economic development, economic growth, job creation. Increasing the volume of assets, resources that would be available to change the lives of the people for the better.
Han ger sällan intervjuer och värnar om sitt privatliv. Han är gift men har inga barn. En slipad diplomat i skräddarsydda kostymer med vänner i maktens korridorer runt om i världen. Mbeki föddes in i rörelsen. Hans far, Govan Mbeki, satt fängslad tillsammans med Mandela.
What they need to do now is to get the young men into the senior position. Those old men are tired, I think so.
Men kan intellektuella Mbeki axla Mandelas mantel och bli lika populär? Förmodligen kommer han inte ens försöka. Hans styrka ligger på annat håll. Att försöka få Sydafrikas bräckliga ekonomi att fungera. Att ANC-regimen tillsammans med näringsliv och fackförbund finner vägar att skapa arbetstillfällen. Den fattiga majoritetens behov är enorma. Kan de inte se snabba förbättringar kanske Mbeki inte blir kvar vid makten så länge. Han som person är så långt ifrån massorna.
There are lots of things that one would like to do. Play golf, read books, play chess, relearn the piano. The problem is time.
December 1997 om svenska hjälpen i Kosovo-provinsen.
FN:s flyktingorganisation UNHCR varnar utlänningar från internationella organisationer för att resa till Kosovo, den albansk-dominerade södra provinsen i Serbien. Men svenska Röda Korset ska om några veckor skicka svenska delegater till Kosovo. Hans Ridemark är chef för Europaenheten på svenska Röda Korset.
Ja, vi kommer ju naturligtvis att lyssna till vad det internationella Röda Korset säger och vad de delegater som idag finns baserade i Kosovo säger om säkerhetsläget. Så naturligtvis kommer vi att få göra en ytterligare noggranna säkerhetsbedömning innan vi skickar någon i fält.
Varje år får mellan 10 000 och 15 000 människor i Kosovo humanitärt bistånd genom Röda Korset. Det är både Kosovo-albaner och serber som får hjälp med mat, kläder och bränsle, men också med mediciner och hälsovård. Det senaste halvåret har motsättningarna mellan den kosovo-albanska befolkningen och det serbiska styret i provinsen hårdnat. Och att FN:s flyktingorganisation nu varnar utlänningar för att resa till Kosovo förvånar inte Svenska Röda Korset. Just nu förbereder sig två svenska delegater från Röda Korset att åka ner till Kosovo. Det är planerat att de ska resa om några veckor. Hjälpbehovet bedöms som mycket stort och Hans Ridemark avvisar bestämt tanken på att hjälppersonalen helt skulle lämna området.
Det är bara så att vår personal kommer inte under nattetid befinna sig i området utan då åker man tillbaka till Belgrad. Men naturligtvis hela tiden så kommer hjälpen att distribueras i Kosovo så som den tidigare har gjort.
Så ni kommer fortsätta att vara aktiva i området? Alltså?
Ja, definitivt. Det är bara det att vi får... och så att säga, dra tillbaka den permanenta personalen tillfälligtvis då om det skulle vara en sådan hårdfull situation så att vi anser att säkerhetsläget är inte så betryggande så att man kan över natten stanna kvar i området.
Hans Ridemark på Svenska Röda Korset, reporter Soran Alagic.
Den 21 december 1997. Finsk kritik mot Sverige.
Finlands statsminister Paavo Lipponen riktar idag skarp kritik mot Sveriges EU-politik. Han anser att Sverige försvagar de nordiska ländernas agerande inom unionen.
Lipponens uttalande i dagens nummer av tidningen Helsingin Sanomat utgör kulmen på en höst då dialogen mellan Sverige och Finland blivit allt frostigare. Det är beklagligt att Sverige bara står med ena benet i den europeiska unionen eftersom landet inte har tagit ställning för EMU. Det här avspeglar sig också på andra frågor, säger Lipponen, som anser att de nordiska ländernas möjlighet att påverka besluten inom EU därmed urholkas. Lipponen är påtagligt irriterad över Sveriges agerande efter toppmötet i Luxemburg förra helgen. De båda länderna ska, enligt finsk uppfattning, i förväg ha kommit överens om att inte fortsätta grälet om hur EUs utvidgning ska gå till. Enligt Lipponen bröt Sverige den överenskommelsen och inledde vad han kallar ett efterspel. Det här måste vi nu ta upp med svenskarna, säger han i intervjun och låter påskina att han har en gås oplockad med sin svenske kollega Göran Persson. Den finske statsministern informerade i torsdags riksdagens utrikesutskott om resultatet av toppmötet i Luxemburg. Lipponen och hans medarbetare ska då ha beskrivit relationerna till Sverige som problematiska. En regeringstjänsteman sa till tidningen Huvudstadsbladet att relationerna mellan Sverige och Finland aldrig har varit sämre. Så illa är det inte, sa utrikesminister Tarja Halonen och beskrev istället relationerna så här. Sverige och Finland är bröder, men inte tvillingar. Anders Eriksson, Helsingfors.
December 1997, svensk väljarbarometer.
Det har kommit en ny väljarbarometer från opinionsinstitutet Skop som visar att Socialdemokraterna tappar väljare och Moderaterna får ökat stöd. Socialdemokraterna får 38,9%, en minskning med 1,8% sedan förra mätningen. Och Moderaterna har ökat med 2,4% till 30,4% av väljarstödet. Centern minskar för andra mätningen i rad och får 5,7%. Också Folkpartiet och Kristdemokraterna minskar. Och Folkpartiets minskning är den enda statistiskt säkerställda. Vänsterpartiet ökar och Miljöpartiet ligger kvar på 6,4% i Skops mätning.
Den 21 december 1997, tyskt nazistmöte.
Polisen i Tyskland avbröt igår kväll ett nazistmöte i staden Bören och grep 170 personer. Samtidigt kommer nya uppgifter om nazistiska aktiviteter inom den tyska försvarsmakten. Och kraven växer på försvarsminister Volker Rühes avgång.
23 gånger i månaden hölls nazistiska möten då man ropade Heil Hitler, Sieg Heil och gjorde nazisthälsningar. Flera av officerarna var högerextremister och stämningen var mycket extrem. Ja, detta är bara ett i raden av hundratals liknande vittnesmål om nazistisk verksamhet inom det tyska försvaret.